Krig är bra, tänkte Gonki. Ett krig har alltid en början och ett slut och en mitt, precis som en berättelse. Eftersom det är så många människor och djur inblandade, alltid minst 1000, så blir kriget liksom en superberättelse, eller rent av en hypertext, eller ännu hellre en berättelsepool att ständigt ösa ur. I stort sett alla inblandade har något att komma med. De överlevande, bra titel, soldaterna, kvinnorna och inte minst politikerna som satt igång alltihopa. Egentligen kan man se kriget som en gigantisk textmaskin. En tänkt skogsavverkningsmaskin som sprutar ut potentiella böcker i andra änden. Det fina är ju att våld är så dramatiskt. Man kunde nästan kunna säga att våld är dramatik, tänkte Gonki. Näst mest våldsamma är massmördare och framförallt seriemördare. Sådana är alltid roliga att läsa om. Men de kommer ofattbart långt efter ett krig i offer räknat. Och de saknar den legitimitet som kriget genom sitt stora antal oskyldiga äger. Iliaden var det första berättelsekriget. Andra världskriget var det bästa. Andra världskriget har hur mycket som helst att ge av och håller dessutom på att iliadiseras. Fast det finns ingen anledning att låta början på kriget inleda berättelsen ab ovo när det finns så oerhört mycket spännande in medias res att ta av. Samtidigt är upptakten alltid tragikomisk och även sedelärande. De inblandade tror alltid, och då menar jag alltid, att det dels ska komma något gott ur det hela och dels att det ska ta slut fort. Det sistnämnda hade bara hänt ett par gånger som Gonki kunde komma på. Kortast var kriget mellan Storbritannien och Zanzibar, som varade mellan 09.02 och 09.40 den 27 augusti 1896 och som vanns av Storbritannien. Det enda goda som kommer ur kriget, tänkte Gonki, det är nog berättelserna.
Thank you.
Bokis satt och skrev som han brukade. Mitt i en mening övergick han plötsligt till att dubblera alla bokstäver. Av bara farten dubblerade han också mellanslagen och alla skiljetecken. Han såg på vad han hade åstadkommit. Först såg det ut som skånska. Sedan framträdde en monoton, surrande entonighet, som om allt framsagts med tänderna hopbitna. De dubbla punkterna vid slutet av varje mening kändes dröjande och tvetydiga. Texten flexade som i en optisk villa, men Gonki förstod att den upplevelsen skulle försvinna i takt med att detta nya sätt att skriva slog igenom. Gonki provade med orden repertoaroperorna, som han hittat i en bok om John Cage, och elektronika-ikonen, som stått i en artikel om Andreas Klerup. Han njöt av hur två redan långa ord kunde bli dubbelt så långa. Så skrev han ordet problemformuleringsprivilegiet. Ordet blev en bord, en linje, som ett konstverk. Gonki, som visste allt, kände till att en annan författare en gång utsträckte ordet i gevär över en hel bok. Men det var en engångsgrej, det visste han som visste allt. Gonkis landvinning skulle komma att omfatta hela samhället och hela världen. En omprogrammering i alla ordbehandlingsprogram införde automatiskt dubbelslag så att ingen behövde lära om. Alla böcker blev dubbelt så tjocka utan att det tog längre tid att läsa dem, fast man kunde ta dubbelt så mycket betalt för dem. Efterfrågan på papper fördubblades. Bokhandlar och bibliotek expanderade in i intilliggande lokaler. Diktsamlingarna blev lika tjocka som vanliga böcker. Allt som tidigare skrivits måste skrivas om, och de gamla böckerna fyllde fjärrvärmeverken. Så som Shi Wang Di en gång enat Kina samlades nu världen kring ett förnyelseprojekt som gjorde alla till vinnare. Minnena är livsfarliga parasiter, sa man till Gonki. Minnena är själarna efter minnesvärda ögonblick i livet, och de får ingen ro. De får bara ro om du glömmer bort det som var bra och går vidare, men det går inte. Minnena hemsöker dig. De för alltid smärta med sig, eftersom de bleka bilder de visar återger något som du aldrig får tillbaka. Och de lever av den el som denna smärta alstrar i dig. Om de ändå levde av ditt blod, då kunde man tillföra nytt genom transfusion och biffar. Men de vill bara ha den oerhört svaga, knappt märkbara elen i hjärnan. Minnena har ju inget eget liv. De ändrar sig hela tiden. De får uppmärksamhet just genom att ändra på sig, eftersom minnet uppstår genom fortlöpande omkategorisering. Man kan säga att de är till för att man inte ska kunna lita på dem. Man kan heller inte fly, för minnena är så starka att de kan ställa sig framför själva synsinnet. De anrikas också oavbrutet. När de blir för många tippar det över. De tar över och konkurrerar ut det riktiga livet, nuet. Man orkar inte. Man tappar greppet. Det sker efter exakt halva livet. Om man vet vilket ögonblick det hände kan man sedan beräkna sin livslängd utifrån det. Man hasar fram under minnenas växande börda. För även om det inte bildas några nya minnen efter det, så kom ihåg att minnen blir minnen av minnen och så vidare. Och till slut blir de övermäktiga. Minnet är en prästinna som dödar nuet och offrar dess hjärta på det förgångnas altare, skrev Rabindranath Tagore, sa man till Gonki. Vissa har tur som blir dementa och får leva ännu en liten tid. Men de flesta dödas av sina minnen.
De flesta dödas av sina minnen.
Gonkis flickvän delade in livet i timmar. Hon försökte hinna med så mycket som möjligt i början av timmen, under de första 20 minuterna. Målet var att få 5-10 minuter för sig själv i slutet av timmen. Men efter 22-23 minuter inträdde alltid en kris. Det hade tillkommit så mycket nytt under tiden att hon hade behövt en avtagsväg i tiden. En avtagstid, ungefär mellan 20 över och halv, för att skjuta undan en del av det nytillkomna i, men det gick ju inte. 20 i gav hon upp, hedonism. Hon skrattade och blev utagerande, timmens PMS för Gonkis del. Efter ungefär 3 minuter samlade hon sig, gav upp uppgivandet och gillade läget, dock en ödslig språklös förbittring som i sin tur var som bortblåst under minuten före och efter hel timme. Då var allt nollställt igen och världen låg öppen som en vit rymd. Det fungerade under veckorna på hennes arbete där hon var ensam informationsansvarig och dagtid på helgerna när hon hade hemmet att ta hand om. Men det blev problematiskt när hon skulle se på tv på kvällarna. Ibland stämde det, när det var dokumentärer. Men när det visades underhållningsprogram kunde hon hamna helt ur fas. Den gotländska lammullspläden omslöt henne då inte många minuter i taget. Samma när hon skulle äta. Hon fick sondmatas genom näsan varje halv timme. Gonki tillredde en vällingliknande näringslösning som han kylde till rumstemperatur och tryckte genom slangen med en stor klumpig plastspruta. En del kom upp igen. För att avgöra vilka mål som fallerade tillsatte Gonki färgämnen. På så sätt fick timmarna färger. Gonki såg människokroppar läggas bredvid varandra. Efter att de slutat skrika, men innan de börjat lukta. Det här är illa, tänkte han. I tunnelbanan sprack ett sår upp som en havsanemon i ett armväck. Ännu inte hans armväck, men nära nog. Han såg börserna falla och priserna rasa fast de borde ha gått upp. Han såg sprutor spricka. Barn såg sig frågande om. Svaret kom blixtsnabbt. Nu började det bli verkligt obehagligt. Strålskadade katter åt sardiner som bara fanns i deras fantasi. Skogar brann som latinamerikanska bildäck. Raukar brann. Med munnen full av bönskidor från lupiner sökte Gonki efter en öppning i ett träd. Omkring honom tjöt visselpipor som började joddla av insprutat slem. En fönsterruta sprack och ut rann bergolja som dränkte en gammal gårdfarihandlare. Gonki ryggade tillbaka. I blomman som växte bredvid honom fanns bara ett gapande svart hål där pistillerna skulle ha suttit. Han petade lite i det. Det fanns inte mycket annat att göra än att kura ihop sig och lyssna till skriket från en humla. Gräset hundäxing angreps av kolvsvamp. Struma började bli vanligt igen och rudorna dog ut. Gonki såg ett fruktansvärt missbildat narvashorn med kariesangrepp i ena änden och föreställde sig ett hav av sockerlösning. En räddning för blommor och för de allra minsta fåglarna och bina. Runt honom kokade och skakade världen. Jeans fastnade i grävskopor. Reklamskyltar vändes upp och ner. Synsinnet försämrades och en pelare steg ur Challenger-djupet. Gonki såg berg onanera. Luften fylldes av sublimationskärnor. Det här är slutet, tänkte han. Men det var bara för honom som världen gick under.